Jag vet inte hur ert förhållande är till Gamla testamentet. För mig är det lite kluvet. Jag kan tycka att mycket i Gamla testamentet är svårt. Det är många namn att hålla reda på, många platser, det är många krig, det är många kungar, det är många fruar. Och, ja, det är helt enkelt lite rörigt ibland kan jag tycka. Och mycket som är svårt att förstå. Och samtidigt så är det ju väldigt spännande att läsa Gamla testamentet. Det är ju väldigt rakt på och osensurerat och man får följa vissa personer under en lång tid av deras liv. Jag tycker berättelserna är väldigt fängslande också. Och för ett tag sedan så läste jag ett ställe i Gamla testamentet i Andra Samuels bok. Och så när jag hade läst det så tänkte jag så här, det här måste jag predika över. Så jag skrev ner det och sen så när det var dags för mig att förbereda den här predikan så kollade jag upp det här stället. Och så kände jag lite, hur tänkte jag när jag skrev ner det här stället? Alltså, texten innehåller då en ondsint man, den innehåller svek, den innehåller mord, den innehåller halshuggning, den innehåller inälver som flyter ut, för att nämna några saker. Så kände jag, vad var det jag såg i den här texten? Vad ska jag säga om det här egentligen? Men så läste jag igen och insåg att det jag egentligen hade liksom fastnat för, det var det som hände innan det här. Och jag ska strax läsa en bit från den här texten, men först behöver jag bara ge lite kort bakgrund, väldigt snabbspolat. David, han är kung, men hans son Absalom har bestämt sig för att störta sin far från tronen och ta över makten. Och David, han tvingas på flykt. Och när han är på flykt så rustar han för strid och Absalom i sin tur rustar för strid på sitt håll. Och sen så sker den här kampen och Absalom dör. Och David, han är fortfarande kung. Och då inser folket att vi kanske ska ta och hämta hem vår kung som är på flykt så att han får komma tillbaka till Jerusalem. Och det här får David höra talas om och börjar därför bege sig hemåt mot Jerusalem. Och på vägen så kommer juda folk och israeliterna och möter upp kungen. Och det är där som jag ska läsa några verser. Då står det så här i Andra Samuels bok kapitel 19, vers 40b till och med vers 43. Då ska det komma strax på väggen där också. Ja, ni har det på. Det är jag som inte ser det. Tack så mycket. Ja. Hela Judas folk och hälften av Israels hade följt kungen över Jordan. Men nu kom alla israeliterna till honom och klagade. Varför har våra bröder från Juda fått lägga beslag på kungen och hämta över dig hit? Dig och din familj och alla dina närmaste män. Då svarar judéerna, därför att kungen är en av oss. Vad är det ni retar er på? Har vi låtit kungen försörja oss eller har vi skaffat oss några andra fördelar? Israeliterna svarade, vi har 10 gånger större del i kungen än ni och dessutom har vi förstfödslorätten. Ni har ingen anledning att se ner på oss. Det var ju vi som först förde på tal att hämta tillbaka vår kung. Men judéerna tog till hårdare ord än israeliterna. Det började ett litet gräl där. Man skulle kunna kalla det så här sandlådegräl. Ni kanske har hört det, hur det börjar mellan barn. Nej, den är min. Nej, den är min. Nej, jag hade den först. Nej, jag hade den först. Och så liksom eskalerade. Det låter ungefär så här i de här verserna. Och Israel börjar bråka med Juda och säger, varför har Juda fått lägga beslag på dig? Och judéerna svarar med att säga att kungen är en av dem, för kung David han hörde till Judas stam. Och då svarar israeliterna, ja men vi har ju 10 gånger större del i kungen än ni. Och vi har ju förstfödslorätten. Och dessutom så var det vi som kom på att vi skulle hämta hem kungen. Och vad judéerna svarar på det vet vi inte. Men det står att det judéerna tog till ännu hårdare ord. Alltså det eskalerade här. Och vi fortsätter att läsa i verserna efter. Där det står att det dyker upp en ondsint man. Då är vi i kapitel 20, vers 1-2 ska vi läsa. Nu dök det upp en ondsint man från Benjamins stam, Sheva, Bikris son. Han lät stöta i horn och ropade, Vi har ingen del i David, inget gemensamt med Jishajs son. Vänd hem alla Israels män. Då lämnade alla israeliterna David och slöt sig till Sheva, Bikris son. Men judéerna höll fast vid sin kung och följde honom från Jordan till Jerusalem. Okej, det dyker alltså upp en man här som helt plötsligt får de här som innan stod liksom och tjafsade att vi har förstfödslorätten, vi har 10 gånger större del, det var vi som kom på att hämta hem kungen. Den här mannen får bara dem och ja, då drar vi med dig. Det är ju rätt anmärkningsvärt egentligen att de bara vänder så. Och i det här så är ju David tyst, kung David, eller ja. Det är inte säkert att han var det, men vi har i alla fall inte fått del av vad han sa eller vad han gjorde. Men fortsätter man och läser så berättas det att David han kommer till Jerusalem och väl där så utser han en man. Och nu ska vi se, det är ju det här med alla namnen i Gamla testamentet. Han heter Amasa. Han får 3 dagar på sig att samla krigsfolket för att gå ut och ge sig efter den här ondsinta mannen. När 3 dagar har gått så har den här mannen inte lyckats. Då inser David hur illa det är om den ondsinta mannen kommer lägga under sig befästa städer. Så han skickar en ny man, Avishai, att ge sig efter Sheva, den ondsinta mannen. För David han inser att vi kan inte låta den här splittringen fortgå utan vi måste få ett slut på den. Så han skickade iväg en annan man istället. Och jag kommer inte berätta hela berättelsen. Jag gav ju lite ledtrådar här i början om vad som händer sen i texten. Och ni kan hem och läsa. Det står i Andra Samuels bok, kapitel 20. Men för att förstå så behöver man nästan börja läsa redan i kapitel 13. Liksom, för att förstå alla de här hemskheterna som händer. Men det som är uppenbart i de här verserna som vi har läst här nu. Det är ju hur den här avundsjukan och jämförelsen liksom var orsakade splittring. Det stod ju, varför har våra bröder från Juda fått lägga beslag på kungen och hämta över dig hit? Därför att kungen är en av oss. Vi har 10 gånger större del i kungen än ni och dessutom har vi förstfödslorätten. Tjafset och jämförelsen, det leder till splittring. Och vad som också blir uppenbart är ju hur viktigt det är att hålla riket enat. David han ger en man i uppdrag att samla armén. Han får 3 dagar på sig, men när han inte har klarat det på 3 dagar, då utser David en ny man, för det måste ske nu. För det är viktigt att riket inte splittras. Då blir det känsligt för fiende. Hur är det med oss? Finns det jämförelse och avundsjuka hos oss? Om vi tänker på det på ett personligt plan så tror jag att vi alla jämför oss ibland. En del av oss kanske oftare än andra. Och jag själv gör det och jag kan vara så illa trött på det. För jag inser att det sällan kommer någonting gott med det. Antingen så blir jag avundsjuk på någon annan som har mer, gör mer, är roligare. Vad det, är. Det kan vara allt möjligt. Va? Hitta på roliga grejer, reser eller har en sån bil eller båt. Eller vad det nu är. Men det finns ju massa saker man kan bli avundsjuk på. Eller så kan det ju leda till präktighet. Oh, så skulle jag aldrig göra. Skönt att inte jag är sån. Kanske inte så medvetet att man tänker, men att de där tankarna ändå snurrar lite hos en. I bästa fall så kan ju jämförelsen leda till tacksamhet. Eller att vi lär oss någonting av varandra. Att man ser att så har den gjort och det gick så här för den och det ska jag ta efter och lära mig av. Då kan det ju vara något positivt. Men det är långt ifrån alltid som jämförelsen blir något positivt, i alla fall i mitt liv. Och avundsjukan då, den kommer ju ofta utifrån jämförelsen. Att vi jämför oss med någon och ur det så föds någon slags missnöje med det som vi själva har eller är. Vi jämför ju inte bara oss själva med andra människor utan jag tror också att vi jämför våra kyrkor med varandra. Vi kan jämföra vår församling med andra församlingar. Vi kan titta på lokaler, på de anställda eller på verksamheter, på hur många de döper, hur många Ja, massa saker kan vi jämföra och tänka att antingen kan det leda till tacksamhet över vår församling. I värsta fall så tippar den tacksamheten över i präktighet. Eller så leder det till missnöje och tänker, om vi bara hade haft den där pastorn, om vi bara hade haft de där lokalerna, om vi bara hade haft så många döpta, så många medlemmar, så högt offrande, då hade vi liksom varit på tå. Då hade vi kunnat vinna fler människor för Jesus, eller vad det nu är vi tänker. Vi kan ju också lära oss någonting av andra kyrkor genom att titta på hur andra kyrkor jobbar. Jag tror att det finns en liten risk med det. När jag pluggade så fick vi läsa en bok som hette Missional Church. Och till slut kände man sig nästan lite dumförklarad. För boken handlar i princip bara om en sak, och det är att det finns inga modeller. Utan att för varje plats man finns på, för varje tid man finns i, så handlar det mer om att fråga Gud, vad har du för tankar för den här tiden, för den här platsen? Visst kan man hämta inspiration från andra och liksom bli inspirerad. Men att vi tror ju ändå att Gud är personlig. Och människorna som vi möter är ju kanske inte precis samma människor som folk i Stockholm. Eller liksom, är ni med? Människor är olika. Och Gud är ju personlig. Och för att någonting har fungerat på en annan plats så kan det ju fungera här. Men det är inte givet. Men Gud vet ju vad som fungerar. Men det är ju mycket lättare om jag är sån i alla fall. Om jag får en bok och så har jag 10 steg, gör så här så kommer du att lyckas. Ja, tack. Det är ju lättare än att sätta sig och be och försöka höra vad Gud har för planer. Men jag tror att den vägen att fråga Gud är rätt väg att gå. Inte sagt att vi inte kan inspireras av andra. Men vi får inte glömma att Gud har den bästa planen för oss. Risken med att vi jämför oss med andra församlingar och vad de gör, det är att vi missar de möjligheterna som Gud har gett oss. För Gud har ju liksom inte bara gett alla andra församlingar möjligheter, utan Gud har gett oss massa möjligheter. Och då gäller det att ta tillvara på de möjligheterna som vi har fått för den tid och den plats som vi befinner oss på. Hur är det då med vår enhet? David sände ju efter för att stoppa den här ondsinta mannen, för att det inte skulle bli ännu mer splittring. Hur är det med vår enhet? För ett par veckor sedan så hade vi tillsammans gudstjänst här. När alla åldrar firar gudstjänst tillsammans. Och då såg vi en liten film utifrån ett bibelord i 1 Korinthierbrevet 12. Om hur församlingen är som en kropp. Och om att ögat inte kan säga till handen att handen inte behövs. Och att huvudet inte kan säga till fötterna att de inte behövs. Och sen så gjorde vi ett litet test här. Vi hade ett bord här och så skulle det bordet dukas. Och först fick Christian Simonsson komma fram och så skulle han duka det bordet endast med hjälp av sina fötter. Det gick sådär. Han hade ögonbindel och så då. Så fötterna fick han använda. Och det gick sådär kan man väl säga. Sen fick Albin Bjurenstedt komma fram. Och han fick använda sitt huvud. Så han stod bredvid och fick då instruera Christian hur han skulle duka bordet. Det gick ju bättre, men det gick ju fortfarande sådär. Ja, och sen så fick Benjamin Gustafsson komma fram och han fick använda sina händer. Så han hade förbundna ögon och så fick han använda sina händer. Så med hjälp av Christians fötter kom han till bordet. Och sen så fick Albin guida Benjamin hur han skulle kunna duka bordet. Och då gick det faktiskt ganska bra. Och det blev ganska uppenbart att om någon av dem hade sagt till den andra, jag behöver inte dig. Eller om någon hade sagt att nej, jag kan inte vara med för jag är inte som du. Så hade det liksom inte funkat. Utan alla delarna behövdes. Är vi enade med varandra? Är vi enade med Guds församling? Precis som bilden av församlingen som en kropp så är ju också olika församlingar kan ju vara som bilden för detta. Att olika församlingar är olika delar i kroppen och att alla delar behövs. Gör vi anspråk på kungen? Gör vi anspråk på Gud på ett sätt som exkluderar andra? Tror vi att vi har precis alla svar? Jag tänker att det är helt rätt att man har en tro, att man har en övertygelse. Det är inte det jag är ute efter. Men om vi tror att vi sitter på precis hela lösningen till allting, då är vi kanske lite snett ute. Om man liksom vidgar perspektivet lite, så hade det varit ganska osannolikt att liksom hela historien har pekat fram till oss just nu här. Och nu har den totala uppenbarelsen skett så att alla bitar, hela pusslet har lagt. Och liksom nu kan alla komma till oss och fråga hur ligger det till. Ja, det ska vi berätta för er. Det är inte så lätt att vara enade om det krävs att den ena är liksom facit som alla andra ska lära sig av. Det är inte så goda förutsättningar för enhet. Visst ska vi ha vår tro och våra personliga övertygelser. Men om jag i allt tror att alla andra ska liksom rätta sig efter mitt facit, då är jag kanske lite snett ute. I Filipperbrevet 2 så kan vi läsa om hur Paulus skriver om den andliga enheten. Han skriver om att vägen att gå är att visa ödmjukhet och att Jesus är vårt föredöme i det. Jesus, han kunde ju egentligen själv göra precis vad han ville och ändå valde han ödmjukhetens väg. Han avstod från allt och gick ödmjukhetens väg och dog på ett kors för dig och mig så att vi kan få leva för evigt tillsammans med Gud. Jesus om någon kunde ju valt att inte göra det. Det är inget lätt uppdrag som vi har fått av Gud att vi ska vara eniga. Men han har inte lämnat oss ensamma i det. Jesus, han är vårt föredöme och han har visat vägen. Han själv har ödmjukat sig. Och han vill hjälpa oss att ödmjuka oss. Vi kan få be till Gud om ödmjukhet. Vi får be om enighet. Vi får be om kärlek till varandra och fördrag med varandra. Och att ödmjuka sig, väldigt kortfattat, det handlar varken om att tänka för lite eller för mycket om sig själv. Det handlar om att man ska utplåna sig själv. Att ödmjuka sig. Vi ska inte tänka varken för lite eller för mycket om oss själva. Tillbaka till berättelsen i Gamla testamentet om David. Israel och Juda bråkade om vem som hade störst rätt till kungen. En slags tävlan dem emellan. Vem som hade rätt till David. Och David, när splittringen uppstod så insåg David hur viktigt det var att hålla riket enat. Så han sände sin armé för att bevara riket enat. Ett rike som är splittrat är mycket mer känsligt för fienden än vad ett enat rike är. Och en orsak till den här splittringen, det var jämförelse och avundsjuka. Och att avundsjuka och jämförelse kan orsaka splittring idag, så tror jag att det kan vara. Kanske inte alltid inom en församling, men kanske mellan församlingar. Kan det vara så att vi ibland kan bråka om vem som har störst rätt till kungen med stort K? Jesus själv. Vem som har rätt? Ibland tror jag tyvärr att det kan vara så. Därför så tror jag att det är jätteviktigt att vi inte jämför oss med varandra. För jag tror att jämförelsen tyvärr ofta leder till negativa saker. Till avundsjuka och till osämja. Och jämförelsen gör också, tror jag, att vi lätt missar de möjligheter som Gud har gett till oss. För vi stirrar oss blinda på vad Gud har gett till någon annan istället för att se vad han har gett till oss. Och Gud, han vill skapa enhet bland oss och mellan hela sitt folk. Och Gud kan genom sin ande skapa enhet. En enhet som inte vi själva kan frambringa. Och vårt uppdrag i det det är att bevara den enheten som bara Gud kan skapa. Jag vill avsluta med att läsa några verser från Efesierbrevet 4 som Paulus har skrivit om andlig enhet. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Amen.